Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Tack så hemskt mycket till Anna, Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica, Daniel, Inger, Anna, Malin och Kristina. Tack så hemskt mycket för att ni och många med er sponsrar Somna med Henrik på Patreon, www.patreon.com. Om ni inte redan visste det så får ni också tillgång till extrapodden, en halvtimme extra varje vecka. Kommer ut varje lördag. Jag vill också tacka alla som sponsrar på Swish då och då med gåvor. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till, kanske få ditt namn uppläst i podden eller åtminstone tillgång till Somna med Henrik extra podden, eller bara vill göra en god gärning, gå in på www.somnamedhenrik.com och ta reda på mer. Hej och välkommen till Somna med Henrik, eller som man säger i folkmun, Somna med Henrik. Din bredvilliga brandskattning. Din effektiva eukalyptus-tablett i natten. Det är jag som är Henrik och du är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Den blankspolade ytan av metallbokstäver glimmar framför mina ögon och jag pratar och slås samtidigt av vikten av att förklara för dig som är ny lyssnare vad fan det här handlar om. Jag heter Henrik Ståhl och jag ska prata dig till sömns. Du får gärna lyssna, men du behöver inte lyssna. Jag kommer inte att prata gibberish eller rappakalja, men jag kommer kanske inte heller per definition att hålla en röd tråd genom allt jag säger. Jag kommer att prata allvar, jag kommer att skoja, det kommer att svänga högt och lågt. Och vitsen är att du ska känna dig tillräckligt distraherad, att släppa taget om vad det nu än är som tynger dig, oroar dig, gör det obekvämt för dig eller distraherar dig från att sova eller slappna av i största allmänhet. Det finns två olika grupper som lyssnar på den här podden. De som är vakna och lyssnar på jobbet, på tunnelbanan, på tåget, på bussen, i bilen. Och de som lyssnar när de ska sova. De flesta människor brukar somna, de flesta människor som skriver till mig ska jag säga, brukar somna efter mellan 6 och 20 minuter av min egen lilla statistiska undersökning som inte alls är empiriskt utförd på något vis utan helt bygger på tittarbrev, lyssnarbrev. Men jag har inget manus. Jag säger vad som dyker upp i mitt huvud. Jag kommer inte att klippa i podcasten. Det enda klippningsarbete jag gör är att jag, ifall det skulle vara så att min telefon ger ifrån sig något slags ljud, så kan det hända om det är ett störande ljud att jag klipper bort det. Ibland kan det också hända att jag blir störd, alltså att någon kommer och vill prata med mig, och då tar jag naturligtvis bort det. För er som lyssnar på Extrapodden så har ni ju fått stifta bekantskap med några medlemmar i min familj som ibland har rusat in och helt opedagogiskt bara frågat vad jag höll på med. Då har jag ibland faktiskt låtit dem få vara kvar i podcasten. Det är ingen regel, snarare ett undantag som bekräftar tidigare nämnda regel som inte alltså finns. Så att det jag sa hade ingen bärighet alls. Det är lite som ibland när jag tänker så blir det som, ni vet, alltså den här viskleken. Min dotter gör den mycket nu. Det var väl också världens lögn. Hon gör ju inte alls det mycket nu. Hon har gjort det en gång med sina kompisar och sin mamma hemma hos oss. Så att det var ju en sån, jag undrar hur många sådana grejer en normal människa häver ur sig varje dygn. Alltså hur många gånger en person säger, det är mycket sånt där, och så är det bara egentligen ett tillfälle eller en tanke eller kanske inte ens en riktig händelse. För några dagar sedan, eller om det var förra veckan kanske, ja det är ju några dagar sedan, så gjorde de viskleken då. Min tjej och vårt barn och några andra barn. Så viskade de runt bordet. Och då förvanskas ju budskapet på vägen. Speciellt när det är mindre barn som är med och viskar. De bara lägger ju munnen mot örat och typ andas in i det. Gärna med lite mat i munnen. Och lite så är det med mina tankar ibland. De uppstår som en sak. Sen så förvanskas de på vägen innan de har hunnit komma ut genom munnen. Det är ett stort problem för mig. Not. Nej, det är inget problem. Det är en stor glädje. Jag kan ibland känna mig lite... Vi kanske skulle prova lite viskleks... fast jag ska inte viska, du behöver inte vara orolig. Alltså, en del människor frågar mig om det här skulle är en sån här... Vad kallas det för med ljud när man viskar i mick och det ska kännas så närvarande? Ljud... ja... I UNHCR heter det inte, utan det heter BSEQ-SEQS. Ja, det är jättepopulärt i alla fall. Och grejen är att jag får liksom gåshud. Jag skulle aldrig kunna somna till någon som viskar i mitt öra i en stereomick. Jag vill ha en diskussion som jag kan släppa taget om. Och det vill jag också säga då, nu om du är ny och du fortfarande inte vet vad det här är för någonting. Det kanske tar ett par gånger att vänja sig vid. Det är inte den enda podden med det här temat. Det finns flera andra. Det finns en bra amerikansk som heter Sleep With Me. Det är en annan snubbe. Kör den. Lyssna på den. Och den här. Eller lyssna bara på den. Eller bara på min. Eller lyssna på vad du vill. Det är du som ska ta kontrollen över ditt eget insomnande. Eller din egen avslappning. Det jag känner att jag kan bidra med kanske är någon slags känsla av att du... Jag kan förmedla en känsla av att det är inte så allvarligt. Det som händer, det händer. Vi befinner oss på en framrusande liten kula i ett kosmos som ständigt expanderar. Vem är vi att prata om logik, rättvisa och följder? Man ska bekämpa och slåss mot det man kan. Men när du ligger där i sängen är det mycket lite du kan göra åt världsalltets ständiga kaos. Så, Det är en slags mindfulnessövning utan att jag gör några anspråk på att överhuvudtaget kunna det. Jag blir jätteprovocerad av personer som säger åt en att slappna av och summera dagen och så. Utan du ska lyssna på det här och somna till min röst helt enkelt. Och om du vill får du lyssna. Om du inte vill så ska du inte lyssna. Du ska låta det här bara få vara en del av din backdrop, din mentala backdrop. Ja, så jag ska inte viska i ditt öra. Jag ska prata så här som jag gör. Jag har ju den som en, det är ju en tumregel i den här podden utan regler. Det finns massa regler i den här podden. Att jag ska inte växla för mycket i röst. Jag ska ligga kvar ungefär här. Det här som jag pratar nu, typ hela tiden. Du ska veta det också, att jag har pratat hela dagen alltså. Oj, oj, oj. Det finns liksom ingen hejd på mig. Jag har ett jobb på dagarna då där det finns andra människor. Det är inte ofta, jobbar ju ofta själv då. Men i just det här arbetet så finns det andra med. Och då pratar jag med dem hela tiden. Och ibland, som sagt, tidigare avsnitt, så undrar jag om de, när de kommer därifrån, känner åh gud, det piper i öronen på mig för den där människan har pratat nonstop. Och nu sitter jag också här och pratar. Och tittar på metalliska bokstäver upplysta ovanifrån. Men jo, men jag menade med viskleken. Vi skulle kunna börja med en tanke liksom. Och sen skulle jag kunna förmedla den via olika skikt i mig själv. Och sen kommer vi alltid fram till någonting som är gravt förvanskat. Det kan vara kul. Alltså som att i slutändan så ska du vara som en mottagare av det här förvanskade budskapet. Men du kommer ju också att få lyxen att höra ursprungsbudskapet. Och så kommer jag att vandra då genom olika skikt. Och när vi kommer ut på andra sidan så kommer du, alltså du får vara den mottagaren som står med öppna armar och tar emot det här förvanskade budskapet. Som kommer att vara tungt eftersom det kommer att ha dragit med sig identiteter från alla de andra skikten. Så det är bäst om du har en vägg eller någonting bakom ryggen. Alltså någonting som du kan stötta emot, för det kommer ganska liksom, det blir tungt. Det kommer komma som ett tåg. Det kommer inte att skada dig. Så du kan ta det lugnt. Du kan ha en lite så här slö attityd. Men det gäller alltså att fånga upp det här enorma tunga lasset av budskap med bagage. Som kommer att dimpa ner i ditt knä. Okej, så du är mottagaren och jag är receivern. Och jag kom, nej, det är ju receiver. Nej men vänta nu, vad är en mottagare? Vad är en, det är ju en receiver, det är ju en mottagare. Så jag är inte mottagare. Jag är avsändaren och du är mottagaren. Giver och receiver. Ja, okej. Ibland när man har hjärnan så här vidöppen så får man ibland hålla i tummarna. Okej. Jag är så glad att vara här med dig. Vad kul. Hör du vad sjukt det här är? Det är så sjuk. Det är en sjuk situation. Ja, jag hoppas att du har ett bra liv, ett bra och normalt fungerande liv, för att jag vet i fasen alltså. Okej. Vi kan börja med, vi ska ju göra viskleken här då, ett slags mentalt visklek där jag börjar med att säga ett ord. Vi kan börja väldigt enkelt. Jag kan säga förgät mig gej. Så och så viskar jag det till mig själv. Och då mitt andra lager uppfattar ju förgät mig gej också. Vi ska vidare till det tredje lagret, förgät mig gej. Fjärde lagret är ett helt lag faktiskt av personer som säger förgät mig gej. Förgät mig gej, förgät mig gej, förgät mig gej, förgät mig gej, förgät mig gej. Jag föråt mig gej, alltså på dialekt. Jag föråt mig också. Det är ju Karsten Snälltåg som med hjälp av en megafon skriker ut det över torget i Falköping där han bor. Han skriker ut det för att så här, jag har blivit orättvist behandlad av mina arbetsgivare i kommunen, Falköpings kommun. Jag skulle gå på medeltidsbyn Åsletå, men jag fick inte det för mina arbetsgivare. De sa du ska jobba. Och du ska följa med på den här konferensen. Och jag sa nej, jag vill inte det. Jag vill åka till Oslo Tå. Den replikan av en medeltidsby som kanske eller kanske inte finns kvar. Författarens anmärkning. Och Jag valde att följa med på konferensen under protest och jag föråt mig å. Alltså han åt helt enkelt för mycket för att han ville ju inte vara där egentligen. Och då åt han då av den här buffén som kommunen hade ställt fram, korvbuffén. Korvar från världens alla hörn. Och han föråt sig då på nämnda korv. Ja, så jag föråt mig och viskas vidare till nästa lager. Och då jag föråt mig och jag föråt mig och jag föråd mig och jag förråder mig. Jag förråder dig. Jag förråder dig. Jag förråder dig. Vi hade en rolig, när jag var yngre, en yngre man i Sverige, så brukade jag åka på en väldigt grabbig semesterresa till Visby, där vi i stort sett inte gjorde någonting annat än att vara på olika grillfester, husfester. Vi gick på krogen och det finns en mängd dråpliga historier om eskapaderna på den där ön då. Vi var helt enkelt en av de där förhatliga stockholmarna som åker till Visby på sommarna. Då hade vi ett skoj, för vi hade samma husbil jämt. Så då skojade vi, jag och min kompis Niklas, vi skojade alltid om att den här resan, den börjar med så här skål och glädje och så slutar den med förräderi. För vi tyckte det var roligt, för det var ett sånt starkt ord att använda om tre killar som åker till Visby för att typ grilla flintastek på stranden. Vi grillade annat än flintastek, men jag vill minnas att flintastek var ganska ivrigt förekommande eftersom ingen av oss hade några pengar. Husbilen var typ någons mammas. Och jag var också under den här tiden väldigt ambivalent i förhållande till alkohol. Det var ju det enda vi gjorde där på den där ön. Men jag var också strängt emot det eftersom jag alltid haft skamkänslor kring mig själv när jag tappar kontrollen. Jag har aldrig tyckt om det efteråt, men tyckt om det under tiden det har hänt. Och så jag var liksom på och av på ett helt sjukt sätt då. Jag tänker tillbaka på det så här i efterhand, tänker jag. Eftersom det beredde mig så mycket lidande. Varför kunde jag inte ha valt bara? Antingen eller. Varför skulle jag vara så där självstraffande? Varför kunde jag inte bara ha gjort en vuxen handling och valt? Men jag var inte vuxen. Jag visste inte bättre. Jag försökte göra rätt precis som alla andra människor. Ja, så vi förräderi, vi viskade vidare. Förräderi, 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 förräderi. Vad färdades ni då när ni åkte till Phuket? Ja, vi färdades i ett flygplan och så landade vi med flygplanet och hjulen de slog i marken med en duns och sen så lyfte de igen och så slog de i marken igen. Så det var som att duns, oi, och så sa alla, oi. Men alla var egentligen jätterädda. Men alla sa, oi ändå. Och hade planet snott runt då och krossats mot asfalten, så hade oi, ett barnsligt och glatt oi, varit det sista vi sagt. Så det är ett poetiskt slutord. Jag läste en jätterolig bok när jag var yngre som hette Deras sista ord. Som var en lista över olika människors sista ord i livet, dokumenterade sista ord i livet. Och det var ju en del som var väldigt sorgliga. Också många som var väldigt positiva och glada och folk som såg sina föräldrar och det är så varmt och nu jag kommer hem och sådana saker. Och sen var det också de där som var roliga då, som till exempel den här generalen under det amerikanska inbördeskriget. Tror jag. Eller om det var ett annat krig. Jag har ingen aning. Jag minns inte. Jag var 15 år när jag läste det. Men som vars sista ord var bah, de skulle inte kunna träffa en elefant på det här Det tycker jag fortfarande är väldigt roligt. Och jag vet att det inte är lämpligt för att det är en människas sista ord och så. Men vad ska man göra? Det är roligt. Det är faktiskt roligt. Förlåt, jag ska inte prata om det här. Nu går vi vidare. Jag viskar vidare in i nästa lager av mig själv. Mina gåtfulla lager på lager. Och nu får du hålla i dig här, för nu kommer det själva förvanskade budskapet. Kommer du ihåg vad ursprungsbudskapet var? Förgät mig gej, alltså blomman. Så, okej. Okay. Nu går vi in i det sista lagret. Vad färdades ni? 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 Vad färdig snigel? Det är en färdig snigel. Alltså en snigel som är färdig. Den är färdig liksom. Inte så här färdigt tillagad escargot. Utan den är färdig med någonting. Och jag menar, eftersom jag känner flera av sniglarna i alla fall i mitt närområde, så kan jag väl säga att sniglar generellt är färdiga med trädgårdar. Det som vi kallar för mördarsniglar är för övrigt ett väldigt förnedrande epitet för snigelkommuniteten. De är inte alls mördare. De är mördare för din trädgård. Men de vill inte vara där. Precis lika lite som du vill ha dem där, så vill de vara där. De är färdiga med trädgård. Men de har inga andra alternativ. Därför att skogen är så sjukt retro för dem. De är rädda för att bli betraktade som bakåtsträvande nördar. De vill vara inne med det senaste. De vill ha det coolaste, de nyaste produkterna. Så att om du bidrar i din samfällighet där du bor, så kan du få sniglarna att byta plats. Men då måste du erbjuda dem något fräschare, något vitt, något ljust, något nybygge kanske. Kanske en sjötomt. Du måste ge dem någonting som smäller högre än din trädgård. För de är, precis som du är färdig med dem, färdiga med trädgården. Ta emot nu det här budskapet. Känner du hur det liksom trycks in mot väggen som en sneplanka? Bara rätt in, den rullar upp över dig. Okej, det här var roligt. Vad tyckte du? Tyckte du det var roligt? Jag tyckte det var jätteroligt. Tyckte du det var roligt? Jag tyckte det var roligt. Min dotter tittar på en serie som heter Pinky Malinky på Netflix. Och då säger allt, då är det någon, hon har ju sett alla avsnitt 6000 gånger, så jag kan ju dem utan till liksom. Då är det JJ som är, alltså Pinky Malinky är en korv, och han har två kompisar som heter Babs och JJ, och då säger Pinky, vad ska du göra? Tänker du berätta vad du ska göra? Jag tror du ska berätta vad du ska göra. Och då blir Pinky arg då. Som du förstår, så är det ju en jättespännande serie, att döma av vad jag berättade precis. Du fick verkligen en bild, eller hur? Av en korv som, ja, som pratar. Okej. Min favorit av Babs, JJ och Pinky Malinky är nog faktiskt Babs. För att hon är liksom, jag vet inte, hon är väldigt, hon styr själv i sin värld. Det skulle jag också vilja göra mer än vad jag gör. Mer än vad jag vågar, ska jag säga. Okej. Då tar vi nummer två. Nu gör vi något lite mer komplicerat. Kommer du ihåg en lek när man, eller i alla fall lekte jag det när jag var liten då? Det var någon som gick fram och sa så här: vad vet du den känner med det? Va? Sa man då. Och då visade det sig att det som den hade sagt var: vad heter din tjej mer än E? Och så sa man va. Och då blev då den stora triumfen var att jaha, Henriks tjej heter Eva. Det här var ju på den tiden i livet när det var pinigt att ha en tjej då. Speciellt om man inte hade någon. Det var ju extra pinigt. Man skulle ju helst ha en... Nej, man skulle inte... Det här var ju på ett småskolan. Småskolan. Vad är jag? 86 år gammal. Men jag gick på någonting som heter Lekis. Det finns inte kvar, va? Lekis. Ja, ja. Okej. Okay. Så nu ska jag säga nästa ord som jag ska viska in i mina olika lager och sila det genom sedimenten. Så att du, när du väl precis reste dig upp igen efter att ha fått den här massiva förvanskningsemballaget slängt i dina armar, alltså det förra, så ska jag nu ge dig ett nytt. Så hämta dig så länge, så ska vi se vad vi kan göra. Okej, budskap nummer två. Rädisorna är rödare än vanligt i år. 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 Rädisorna är röd... Rädslorna är rädslorna för rövare är vanliga. Hör ju mitt femte lager skulle jag tro. För det gick ju ganska oförvanskat genom den första eftersom det är en ganska specifik mening. Men rädslorna för rövare är vanliga i år. Det beror ju på att antalet rövare har ökat. Alltså såna här som bor i en grotta. Ni vet i Alibaba och de 40 rövarna. Sådana rövare, alltså som har en hemlig grotta med guld och skatter och juveler och så har de ett lösenord. Alltså, rätta mig om jag har fel nu, men är det inte så att plotten i typ Alibaba och de 40 rövarna är att Alibaba är en fattig herde, bonde eller någonting som är ute och går och så ser han en rövare, så följer han efter rövaren. Det är roligt för han kan också se att det är en rövare direkt. Så här. Jag tycker ordet rövare är roligt. Vad roligt namn att sätta på sitt CV. Hejsan, Henrik, rövare. Det är roligt. Kasper och Jesper och Jonathan. Ja, i alla fall. Så följer han efter den här rövaren. Och då går rövaren fram till en, det som verkar vara en bergvägg. Va? Och så säger rövaren, sesam, öppna dig. Och nu kanske det är en spoiler då, om du inte har hört sagan om Alibaba och de 40 rövarna. Men det är alltså, som jag har fattat det, du får gärna skriva till mig och berätta om det, jag har missuppfattat någonting. Men som jag har fattat det så är hela liksom hans, Alibabas enorma list är, så vitt jag förstår, att han hör rövaren säga lösenordet som är superenkelt. Och som sen, när rövarna har gått därifrån, så säger han det lösenordet och tar deras grejer. Är väl inte deras rent tekniskt, de har väl rövat det förstås. Men alltså, så han rövar från rövarna och det stora listiga, hans stora hjältedåd i hela den här sagan är alltså att han hör någon säga ett lösenord och sen så säger han det också. Alltså det är inte som att han överlistar någonting eller han har ett extraordinärt stort mod eller att han besegrar någon eller något eller växer från 0 till 100, utan han är ju bara ute i skogen, råkar höra någon. Det är som att du skulle gå på stan och så skulle du se någon eller någon som skulle säga sin kod till sin bankomat. Ja, jag har 4458. Och då man bara, ja. Och sen så ser man att personen tappar sitt bankomatkort och då så går man fram och tar det kortet och tar ut då 6000 kronor och köper spaghetti bolognese för alltihop. Eller carbonara. Nej, vad heter den där? Pasta carbonara heter den, när det är något så ägg och köttfärs och grejer. Ja, precis, det köper man då. Undrar vad jag ska äta idag förresten. Jag ska inte prata om mat nu för du ska sova, okej. Ja, okej. Okay. Så rädslan för rövare är ju alltså helt beroende på att Alibabas stora list egentligen inte är någon list. Och det här har nutidsmänniskan börjat genomskåda och förstår att riktiga rövare, de säger naturligtvis inte lösenordet hur högt som helst i en allmän skog. Jag menar, det vore väl en annan grej om det var så att det fanns någon slags privat område eller någonting så att man kunde räkna kallt med. Som jag förstår så är det också natt när Alibaba ser den här ensamma rövaren då. Eller om det är flera rövare han följer efter, jag vet inte. Men alltså, det är natt, så att när de står där framför grottan så borde de ju förstå. Jag tänker de borde kunna lista ut med de här goda huvudena som de säkert har begåvats med. Så tänker de, borde de kanske tänka att prata inte så förbaskat högt för det kan komma någon att höra, och eftersom vi inte har några fångstanordningar eller några larm eller någonting sånt i den här grottan, eftersom det är medeltida berättelser det här med magiska inslag som kan få en bergväg att öppna sig, och bara man säger sesam öppna dig, förlåt om det är en spoiler, men det är alltså sesam öppna dig som är lösenordet, sesam öppna dig, då borde man ju kanske tänka två gånger innan man bara basunerar ut det. Det är som att jag skulle bli tvungen att skrika koden till bankomaten när jag ska... Vad roligt det hade varit. Man ser en lång kö som står framför bankomaten. Och så går man fram. Och så istället för att trycka in den så måste man skrika den åt bankomaten. 4304 skriker man. Och så får man ut 100 kronor. Och så går man och så kommer den efter. 39.08 och så vidare. Lite så. Jag tycker att det borde finnas något mer subtilt sätt. Om det nu är så att någon har förtrollat deras grotta, kanske rövarna själva, alternativt någon trollkunnig person som de känner. Så här, kan du trolla lite med vår grotta? Absolut. Vad vill ni ha för lösenord? Vad ska vi ha? De diskuterar länge. Så här, vad ska vi ha? Vad ska vi ha? Ska vi ta... Sesam, öppna dig. Ja, det blir bra. Det blir bra. Sesam är ju din syrras kusin. Och han har ju alltid behövt öppna sig liksom. Han är så sjukt instängd person. Han berättar aldrig hur han känner. Det kan vara ett tecken. Eftersom han också är med i rövarbandet. Det är jättejobbigt varje gång. Sesam, öppna dig. Och så skrattar alla och nudgar den här rövaren som behöver öppna sig då. Ja, i alla fall så tycker jag att de borde ha tänkt igenom det lite bättre, för att Alibaba praktiskt taget, de bara skänker ju honom skatterna där. Okej, så rädslan för rövare, rädslan för rövare, rädslan för övare, rädsla för rövare, en rädsla för övra, rädslan för övrigt, rädsla för övrigt är överskattat, kommer det till nummer två. Ja, det kan ju stämma, kan man ju tycka, att rädsla är överskattat. Men det är ju inte så lätt att säga det till någon som är rädd. Den personen ser ju det som sin enda utväg, sitt enda alternativ. Det är ju ingenting man kan påverka. Kanske. Men man kan ju leka då med det här tankeexperimentet som jag har sagt upprepat så många gånger nu att du och som trogen lyssnare säkert kan detta utantill. Det handlar alltså om tankeleken att låtsas att det inte finns några faror. Alls, alltså. Överhuvudtaget. Det farligaste, hemskaste du kan tänka dig är inte farligt. Det är bara du som tror det. Alltså jag vet att det är mer komplicerat än så. Och att fara är ju också någonting som man rent teologiskt kan hålla på och prata om hur länge som helst. Vad är egentligen farligt? För vad? Allt handlar ju om för vad? För vem är faran farlig? Men om man bara för en sekund åsidosätter det, lite som modern fysik kan välja bort vissa parametrar eftersom de helt enkelt inte låter sig beskrivas. Siffran noll låter sig inte beskrivas, alltså kan man ibland välja bort den. Man antingen är någonting eller ingenting. Och då är det ju lättare att beskriva det som är. Så för en sekund bara, tänk bort idén av att det finns farliga saker. Farliga begrepp, farliga idéer, farliga tankar, farliga... Jag menar inte att du ska ta med dig detta nu ut i din vakna tid. Jag menar att det här är någonting som du kan bara ha som en tankelek, en sekundflykt för att unna dig själv en liten rast. Vi tror att vi kan lösa allting på en sekund, lösa allting nu, här, nu och bara du. Och det är ju inte rättvist. Så leka med tanken på att ingenting är farligt. Absolut ingenting. Allt är som det ska. Det är en... I sin förlängning är den tanken den totala... Idag när jag åt lunch, då jag åt lunch själv, så åt jag... Det var pannkaka idag, så jag åt pannkaka. Och ibland när jag är ensam så får jag hjärnspöken. Jag har ju haft panikångest och det har jag blivit av med. Men jag ibland kan jag känna fortfarande tendenser till den. Och de kommer ofta när jag åt... För då har jag saker i luftvägarna, höll jag på att säga. Jag har saker som potentiellt skulle kunna hamna i lustvägarna. Och då blir det besvärligt för mig med andning och sånt när jag åt. Och då brukade jag alltid få någon slags panikångestanfall när jag satt och åt själv då. När det inte var någon som distraherade mig med prat och sånt. Och jag kände idag att den var på väg. Men jag vet att de bryter inte ut längre, för det är så mycket bättre. Tack vare escitalopram som jag äter. Men då tänkte jag på den där, då lekte jag med den tanken. Just nu finns ingenting farligt. Och jag vet inte om det är medicinerna eller om det är jag som har kommit längre med mig själv. Men jag kunde luta mig tillbaks och njuta av min lunch. Fast jag satt där själv och fast jag... Ja, jag tycker inte om den platsen att äta på. Så. Det är för mycket folk och det är fult. Så. Det är en tråkig arbetsplats. Men ja, så är det i alla fall. Så okej. Okay. Så rädsla är överskattat, rädsla är överskattat, rädsla är överskattat, rädsla är överskattat, rädsla är överskattan, rädsla är överskattan, överkrattan. Ja, alltså har du någon gång klivit på en kratta, på ett krattskaft och fått... ett kratt huvud och fått krattskaftet upp i ansiktet som en projektil, som en Dracula ur sin kista, helt rak. Då vet du vad jag menar. Så då kan vi bara bryta av den och så kan vi gå vidare. Som ett krattskaft i ansiktet. Ett krattskaft i ansiktet, näsan som böjs. Man har ett öga på vardera. Jag har en kompis som, det här är en kändishistoria. Jag har en kändishistoria om Brasse Brännström. Jag har en kompis som har berättat den här för mig. Och du får gärna korrigera mig, kompisen, om du hör den här historien och förstår att det är du som har berättat den för mig. Okej. Okay. Den här kompisen hade jobbat med Brasse Brännström i en film, tror jag. Och gick på Sturegallerian på Stureplan. Och mötte, alltså på dagen. Ja, man kan inte gå där på natten. Men alltså det var ingen, det här är ingen klubbrelaterad, utan det här är på dagen då, i Sturegallerian, i shopping. Och min kompis då möter Brasse då. Och Brasse, så vitt jag förstod, var inte så sällskaplig. I alla fall inte mot folk som han har filmat med en gång. Så min kompis sa då, Brasse, och Brasse lyssnade inte. Gick bara vidare. Och då började andra människor se min kompis försöka få kontakt med Brasse. De passerade ju bara varandra och Brasse försvann bort. Och då blev det lite pinsamt för min kompis. Han tänkte att han ville liksom berätta, att han ville liksom visa då för världen att han faktiskt inte bara var ett fan, utan att han faktiskt kände Brasse och har jobbat med Brasse, som han tyckte i alla fall själv. Och så då skrek han liksom, Brasse! Och då stannar Brasse upp och tittar, och världen tittar, och min kompis säger, det är jag. Och Brasse känner ändå inte igen honom och typ säger, jaha, okej, okay. Och bara går därifrån. Och min förnedrade kompis står kvar med folkets blickar på sig. Och han ska då vända sig om och se lite nonchalant ut. Ungefär som att, jaha, vad var det med Brasse? Vi har ju känt varandra i 30 år. Och så går han då rakt in i en av de metallpelare som finns på Sturegallerian. Så det säger tjong. Och det gör så fruktansvärt ont att han nästan inte kan hålla tillbaka tårarna. Men han måste ju, för att upprätthålla värdigheten, för att han försökte trakassera Brasse Brännström, inte bli igenkänd och sen slå sig jättehårt i ansiktet, så han linkar ut på Stureplan med någon slags påtvingad världsvanhet i ansiktet. Det är en av de roligaste historierna jag har hört om Brasse Brännström. Det är också den enda historia jag har hört om Brasse Brännström. Har du fler historier om Brasse Brännström, behöver du inte skriva om dem till mig, för att det här är inte en skvallerpodd. Utan jag hade bara jag är i mina olika filter här nu, och då gräver jag i dem helt enkelt. Så Brasse-sektion. Jag har ett skämt om man ska rigga upp man ska göra någon tv-inspelning, så brukar jag säga till ljudteknikern att, förresten, det är en sak jag har glömt att säga, och det är att det kommer in en brass-sektion också. Lite senare. Och du måste rigga deras ljud. Det är väldigt knepigt att rigga en brass-sektion på kort varsel med mikrofoner och sånt. Och gärna ihop då med, så brukar jag säga, så ska det också vara ett barn med som med väldigt, väldigt svag röst ska ligga på samma nivå som brass-sektionen. Och de ska stå väldigt tätt så att ljudet läcker in i varandras, i alla mikrofonerna. De kommer om 5 minuter, så du måste slänga ihop något lite snabbt. Du brukar de flesta ljudtekniker skratta gott och säga, jo du Henrik, hehehe, och så vidare då, som man brukar säga när man skrattar åt saker. Jag undrar varför man skrattar. Undrar varför Brasse Brännström skrattade. Eller min kompis. Eller Tuva Novotny. Vad åt ni då? Jo, vi åt revbensspjäll faktiskt. Eller alternativt fläskkarré. Alternativt dillkött. Alla såna här grejer som man åt 1981. Dillkött, det har jag inte ätit sedan jag var 5 år och var hos min mormor och morfar. Jag älskade det. Och idag så vänder det sig i hela min existens när jag ser det. Inte bara för att jag försöker undvika kött, utan också för att det är någonting med den där simmigheten som jag vet inte. Det här var ett recept jag en gång skrev till en tidning. Apropå mat, så var det var en tidning som hörde av sig till mig på den tiden när jag var en programledare i ett tv-program. Så hördes en tidning av sig till mig. Vid den här tidpunkten så bodde jag i Vårby gård ensam och var inte en gourmand. Jag var 25 år gammal och åt i stort sett bara utanför lägenheten. Alternativt vad åt jag? Frysta rätter, alltså Findus fiskgratäng, fryspizza, vegoschnitzlar, vegonuggets, keso och olika konserver. Men jag hade en rätt som jag brukade laga själv. Och då skrev den här tidningen till mig och bad mig medverka i någon slags kändisar, dela med sig av sina bästa recept spalt. Och jag sa att jag gärna ville vara med i detta. Och så skrev jag då ungefär, jag citerar fritt för jag minns inte exakt. Blanda en massa konservinnehåll i en gryta. Häll ner grädde och förkokta makaroner. Låt sjuda. Resultatet blir en härlig kaka som man lätt kan sätta tänderna i. Toppa med keso. Och mango chutney, tror jag. Det här var ju då 2002 eller något. Så jag minns ju att internetet var ju inte igång på samma sätt. Så det var väl inte så att jag hade någon... Jag fick ingen bekräftelse på att jag hade skickat in receptet, mejlat in receptet med mitt gamla ADSL-modem. Som lät... när den ringde upp. Utan jag fick bara köpa tidningen några dagar, veckor efteråt. För att på den tiden var det rätt viktigt också att få synas. Och jag... jag hittade aldrig det där receptet. Jag misstänker att, för det var ju jag och typ Carl Jan och Steffo Törnqvist och Lisa Ekdal. Andra personer som pratade om spanska soppor och sjuden rödkål och savojkål och sånt där. Och så kom jag då med mina konserv. Alltså det jag ofta hade i de här grytorna var ju då, förutom de här förkokta makaronerna som så att säga sög all fukt ut ur matprodukterna, liksom sög åt sig allt vatten. Jag hade nog ner dem med vatten och allting. Alltså det var kastanjer. Jag hade skivade kastanjer hade jag ofta i. Och så hade jag majs, krossade tomater. Ja, det var en salig blandning. Kanske att jag hade i typ tonfisk. Nej, det finns så mycket. Så där går vi vidare från. Tonfisk. Vad viskar de om? Ja, vad viskar de egentligen om? Alltså om man går förbi, om man står i ett rum och så tänker man, vad är det de egentligen viskar om? Och så börjar man lyssna. Då kan man, om man bestämmer sig för att höra ett visst ord, då hör man det ordet. Det här är sant, det är på riktigt sant alltså. Jag brukar bestämma mig för, så här, nu ska jag höra ordet klavertramp. Så ska jag bara höra det ordet. Om man står i ett rum med folksål, då hör man förr eller senare ordet klavertramp. Och sen hör man det igen, och igen, och igen, och igen. Jag tycker det är ett jättespännande exempel på hur otroligt mönsterbenägen vår hjärna är. Man hör det man vill höra. Man hör det man vill höra. Nu pratade jag dalmål också. Man hör det man vill höra. Så är det ju. Det gäller ju inte bara vår förmåga att höra ordet fläskkarré i en folksamling på bussen. utan också en massa andra saker. Andra kan man applicera detta på. Fläskkarré, 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 fläskar, fläskar. Jag har fläskar. Fläskars, fläskars, fjäskars, fiskars, faskars, fäskars, maskars. Kan du säga maskars? Det var en... Två personer satt på en buss. Den ena sa, kan du säga maskars? Den andra sa, inte kan jag säga maskars. Kan du inte säga maskars? Inte kan jag säga sånt dumt inte. Men varför kan du inte det då? Inte kan jag säga sånt dumt bara för du säger det. Tänk på oss då som är allergisk. Men jag är inte allergisk. Jag säger maskars. Ja, och på den vägen var det. De två personerna trätte och pepo och skrek och tillsammans medan bussens gungande rörelser skapade en symmetri som utan de här två käbblande personernas vetskap skapade en större symmetri i symmetrin. En större symmetri i symmetrin. Utanför bussen, utanför bin. En symmetri, en symmetri. En symmetri som växte som fjärilsvingar över hela länet. Som sänkte ner sina små spindel... Inte spindel, fjärils spröt i kommunhuset och rumsterade om hos kommunfullmäktige Birgitta Vak. Birgitta Vak, V-A-A-H-K, Vak. Birgitta Vak som precis hade haft korvprovning med sin kommunfullmäktige. Styrelsen alltså, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, så hade de haft korvprovning inför den stora buffén som de skulle ha så småningom i Falköpings kommun. Och de hade bestämt sig för att de skulle välja dessa korvar. Salsiccia. Ja, och det var också hot dogs. Dennis hot dogs. För det var lite favorit. Den stora favoriten. Och då kändes det var lite onödigt att hålla på att äta massa korvar som ingen skulle tycka om. Utan då beställde de sig också för att stryka salsichan och bara göra det till en hotdogfest. Men det gick ändå under repetitet korvprovning för att det skulle ju också redovisas. Och det var ju svårare att redovisa någonting som bara är bara Dennis hotdog kan man väl lika gärna. För det kostade ju ändå skattebetalarna en viss summa pengar att köpa in de här Dennis hotdog-korvarna. Ja, på det hela taget så var det då Dennis hotdog som jag ska föra vidare in i det sista filtret innan du får den i knäna. Dennis hotdog, Dennis hotdog, Dennis hotdog, Dennis, Dennis hotdog, den är så dag, den är så tag, den är så tag, 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 tage, den är så tage, den här låten. Alltså, Tage var en person som jobbar i Grustage. Du har ju hört förmodligen mitt tidigare avsnitt om Grustagens historia. Tage, han jobbar där. Han jobbar med grus. Och då gjorde han en gång en låt. Det här var på 60-talet. När det räckte med att sjunga la 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 la. Och lägga till några finurliga rim. La 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 la, jag hörde så bra i Grustage hela dagen. Så gick hans låt. Och då var det några, gick ju direkt upp på Svensktoppen. För folk kunde ju verkligen relatera till det här med att man har det bra i Grustaget varje dag. Sådär. Och Tage var en charmant person, en charmknutte var han helt enkelt. En Adonis, en ung Adonis i affekt. Och han kunde vara drakonisk. Och därför bör hans fysiska hälsa redovisas via en emissarie till en Sibylla i Delphi. Och hon kan då med utgångspunkt utifrån dessa faktaunderlag bedöma huruvida denna unga Adonis bör teknifieras då. Eller medelst en telfer förflyttas från Tellus. Så folk tyckte att den var jätterolig. Fräsig. Fräsig var ett ord man sa. Crazy var ett annat ord man sa. Tage var en sån som satte slipsen i pannan och dansade runt bordet då. Eller på bordet för den delen. Som sa roliga crazy skämt. Han hade ett sätt med folk som gjorde att de älskade honom. Hundar och katter också älskade honom. Han var full av upptåg. Alltid när Tage kom, ja, då hände det något roligt. Då slutade det med att folk satte byxorna på huvudet eller gick runt med stora tutor på fötterna och trummor på magen. Ja. Så när han då gjorde den här låten om Grustage, hur han hade det så bra, då var det verkligen så här, Den här låten är så Tage. Och nu får du detta. Detta förvanskade budskap. Vars ursprungs... Det var väl med rädig sådana extra röda i år, va? Det var väl ursprungsbudskapet. Och nu får du alltså det av mig. Den här låten, den är så Tage. Jag måste sträcka lite på min nacke. För att jag är fastlåst i en form på dagarna. Den suddar upp min nacke helt enkelt i en... Ja. Ska vi köra en till eller? Ja, men det tycker jag väl. Då kan vi ju ta någonting från ditt liv. Vi kan ju ta den här händelsen från idag som du ångrar. Ja, jag skulle säga att du har lite ångest över det som hände då. Då kan vi ta den händelsen. Säg den till mig, för att se om jag kan höra den genom etern och tiden. Förlåt. Det är jag hör ett ord om någonting som någon skulle säga förlåt. Okej. Okay. Eller du skulle säga förlåt. Ordet förlåt figurerar i alla fall. Okej, okay, så vi tar det. Förlåt, förlåt, förlåt. Och slänger in det i filterbubblan. Alltså inte filterbubblan, vad säger jag? Men det är ju min filterbubbla. Och den är så exkluderande. Där finns ju bara jag och mina egna referenser. Vilken otroligt trång värld det är där inne i min egen filterbubbla. Du har den också faktiskt, ser jag här på min telefon. Ja, okej, okay. Förlåt, 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 förlåt. Flott. Ja, har du hört Snoddas flottar kärlek? Om inte, du måste kolla upp honom. Alltså han, av alla nya artister så är ju Snoddas en av de coolaste. Alltså för att det är, så här är en person som kommer från väldigt ödmjuk bakgrund. Haft vanliga jobb. En knegare som plötsligt från ingenstans har skrivit den här flotta kärlek. Då, som är, alltså han har inte skrivit den själv förmodar jag då. Utan, ja. Och det kompas på dragspel. Och så här. Det är otroligt inne just nu. Och texten går ungefär så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax. Vi ska se här då. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. Och det är en liknelse de menas. Alltså de smälte helt enkelt. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän ifrån Norderås till delet ner vid berg. Haderian hade ra ifrån Norderås till delet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Alltså handklaver är ett dragspel, ett litet dragspel. Det är inte någon stor med många tutor. Jag har spelat för små kullorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån medan daggen gått till ro på ängens gräs. Det är verkligen en gammal landsbygdsidyll han sjunger om här då, Snoddas. Jag tror kanske att det är, textförfattare är kanske han Björn Gesson Lind. Han har också skrivit musiken. Det kanske är, vad heter han, Ingela Pling Forsman som har skrivit texten. Eller så är det Brödna Norberg. Eller så är det... vem som har skrivit texten? Dennis Pop. Ja, när han levde. Haderian hade ra. Alltså bara den här, det är otroligt liksom. Det är så här Hit Me Baby One More Time med Britney Spears och Haderian hade ra. Det är samma moders barn. Jag har spelat sommarnätterna vid dans vid Rimobro. Jag har dansat med den vackra Maj i Nås. Jag har svurit blonda Anna evig kärlek, evig tro medan lägerelden falnat in vid Ås. Han har rest omkring alltså, berättar han om här. Och han har ju också lovat en massa olika tjejer att han ska vara deras då. Han har ljugit då helt enkelt för många. Alternativt så har han någon typ av hjärnskada och glömmer då. Eller så är han så ombytlig att han helt enkelt inte kan stå fast vid vad han lovar. Och det är ju detta då som lite romantiseras i den här dikten. den här dikten citerad Klerup, tror jag. Jag har spelat för de kära där som norrskens flammor går över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slå medan stjärnorna gått vakt på himlens päll. Vad fint, fint, men det är ju en farkost här. Då undrar jag genast, vad är det för farkost? Jag tänker genast, är det någon slags luftburen moped? Är det en moppe utklädd till riddarhäst kanske? Eller är det ett flygande tefat, en äventyrsvarg? Vad är det för något? Haderian hadera, kan du svara, Snoddas? Medan stjärnorna gått vakt på himlens päll. Jag ska spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till. I min koja invid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill. Medan månen över moarna går vall. Han ska alltså finnas till, så länge han finns till så ska han spela i sin egen koja vid Rekaforsens fall. Där har han en koja, där kommer han att sitta då tills han, så länge han finns helt enkelt, och spela då. Och så ska han sjunga om han har lust med det. Men bara medan månen över moarna går vall, alltså på nätterna, han sitter alltså vaken på nätterna och sjunger. Då kan man känna att det skulle behövas en Somna med Henrik-podd för honom, för det är inte... Men han var ung en gång för länge sedan. Det är så den börjar, liksom. Jag var ung en gång för länge sedan. En flottade med färg. Han var en häradsbetäckare här. I det som... De två männen som har skrivit den här texten heter Erik Bergman och Hugo Lind. Och det gjordes också en film 1952 med titeln Flottarkärlek. Ja, om du inte har hört talas om Snoddas, som alltså är en av de nyaste artisterna i Sverige, så alltså nyare, mycket nyare än den nyaste artisten i Sverige, så kan du kolla upp honom på www.dennyasteartisten.se. Där kan du se det svenska popundret Snoddas och hans erövringar. Han har toppat alla listor de senaste 6 månaderna nu. Jag har någon så här minnesbild av en intervju jag läst med Snoddas, alltså i efterhand när han hade pratat, när han hade spelat klart, när hans framgångsdagar var över, hur han minns att det var så förbluffande och konstigt. Det finns faktiskt en helt fantastisk bild på honom när han står på en bil och det står människor runt honom och tittar beundrande på honom. Det är en otrolig bild som vättnar. Ja, det är något tidlöst i beundrande blickar, men också någonting väldigt tidstypiskt med för han ser lika främmande ut som de som tittar på honom på något sätt. Men då berättar han i alla fall att när han kom till en litet samhälle så blev folk som tokiga och rusade man ur huset, och att citat, fruntimrerna släcka stänkskärmarna på bilen eller något sånt där. Jag kan ha konstruerat detta efterhand, för som sagt, jag var liten när jag läste den här intervjun. Jag var nog bara 10 eller 11 år. Det kan hända att det är någonting jag har förvanskat. Man är ju duktig på det, förvanska. Men jag bara ser för mig, vem skulle göra det? Jag tänker, det är ju Snoddas. Men å andra sidan, idag så är vi så vana vid så att Danny Saucedo kommer till Köping. Att det är ingen som rusar fram och slickar stänkskärmarna på hans bil i förekommande fall. Han kommer väl med flygplan oftast då. Vad säger jag? Inte vet jag. Man kan väl inte flyga till Köping. Han kommer väl i en buss som alla andra. Ja. Ja. Jag var svårt att se för mig personer i ett litet samhälle falla på knä och slicka någons stänkskärm. Eller vad det kallas för. Julhus. Jag tycker det känns som en konstruktion, Snoddas. Det är synd att han inte lever, för att annars hade han haft åtskilligt. Jag hade en lärare en gång i gymnasiet som hade varit ljudtekniker åt Snoddas på äldre dag. Och han var väldigt stolt över det, att han hade varit ljudtekniker åt Snoddas. Världarna är olika stora vart man sätter sig. Så att Snoddas får bli det som ska in på vågret 3. Och det som också får du får slängt i din famn. Där spikrakt mot väggen. Nu har jag pratat i 55 minuter och 57 sekunder och snart så är det dags för mig att avrunda. Men innan jag avrundar så ska jag citera en av Snoddas mindre kända texter, nämligen "Jag är så trött på mig själv". Den skrev han, inte helt överraskande, i slutet av sin karriär. Den går så här: "Jag är så trött på mig själv där jag sitter vid min älv invid fallet och har så jävla ont i skallet. Jag har spelat på mitt handklaver så nu har jag inga fingrar mer. Jag hatar för övrigt det instrumentet. Det har bara ett ljud. Det går inte att variera det i någon egentlig omfattning. Jag har använt samma handklaver av nostalgiska skäl, någon slags sjuklig konstnärlig ritual som har spetts på av min fanbase eftersom de tycker att jag är the real thing. Jag har blivit erbjuden handklaver från United States of Americas men varit tvungen att turn them down för att jag måste, likt Edvard Persson, bli vid min lilla hatt, så att säga. Jag önskar att jag aldrig hade hittat på den här karriären som jag var en vanlig snubbe som plötsligt blev någon slags halvgud på, och de olika tanter slickade stänkskärmar på min svarta Ford, och det var inte ens min utan det var något skivbolag där folk jag är så urless på att sitta här vid det här fallet, för att jag menar det problemet är att det hörs inte. När förfallet låter så starkt så jag hörs inte. Jag hör inte mig själv spela. Så jag måste skrika. Nu häromdagen skulle jag ta ut pengar från bankomaten. Och då skrek jag min kod till bankomaten. Och den fattar ju inte det. Utan istället så hörde de som var bakom. Och det visade sig vara ett ligistgäng. En sån här motorcykelgäng med skinnpajer och tårar tatuerade under ena ögat. Och de tog mitt bankomatkort och så sa de: "Hör du, man ska slå in koden. Så här ska man göra." Och så visade de mig då. Och det var ju så sjukt förnedrande att de var tvungna att visa mig. Jag är ju Snoddas. Jag är liksom goddamn motherfucking Snoddas. Ursäkta uttrycket alltså. Förlåt, du ska ju sova nu och jag håller på med det här. Men alltså det finns någonting otroligt förnedrande i det här. Ja, det är fortfarande en dikt av Snoddas. En sång alltså. "Jag är så trött på mig själv, jag är så trött på mig själv, jag är så trött på hela Göta älv. För jag har aldrig varit där, jag är mest i Dalarna och Norrbotten är. I Gästrikland, ja, han är ju inte neråt Skåne och håller på, han är ju uppe i vildmarken liksom. Det är inga brukspatroner som tar hand om Snoddas när han sitter med sitt handklaver. Jag önskar så..." Nej, det är fortfarande i sången, by the way. Alltså, "jag önskar så att jag hade valt ett annat instrument. Något som man kunde variera lite grann istället för de här trallvänliga byfånelåtarna som i stort sett bara har 4 ackord, 3 vanligast och som bara går i dur. Jag vill ha ett jag vill ha ett annat instrument. Jag skulle vilja ha en fiol, men jag fick aldrig lära mig det. Och nu är jag för gammal för att spela fiol. Och det gör mig så olycklig och trött. Jag är så trött på att vara Snoddas. Jag vill vara Michael Jackson." För Michael Jackson hade ju precis slagit igenom då med sin låt 1x5, men 2x2 är 6. Hjälp mig hem, hjälp mig hem. Jag har varit på turné och har kommit lätt på sne, eller hur det nu var.